Jag ser att barnen redan har gått i söndagsskolan. Det är utmärkt. Hoppas de får det bra där. Vi ska ta fram dagens bibeltext på skärmen. Och den ligger där någonstans bland alla sångerna. Och det är från psalm 110. De tre första verserna. Förra söndagen, slutet på bönemötet på kvällen, så var det en av besökarna där som sa att den ande som har vilat över oss idag, vi måste behålla den under veckan fram till onsdag. För vi kände på något sätt att Gud börjar om med oss på något vis. Och det kändes ungefär likadant i onsdags. Och då bad vi på samma sätt: Herre, fortsätt nu med det här som du har börjat göra, vad det än är och vad det än mynnar ut i. Och sen de här dagarna som ligger bakom här nu, så har jag känt mig otroligt splittrad. Det har varit så svårt att koncentrera sig. Igår när jag stod och skulle nopparna och jordgubbar, så slängde jag blasten i skålen där vi skulle ha jordgubbarna, och jordgubbarna i komposten. Liksom hjärnan är full av saker. Och jag känner det andliga trycket är väldigt stort nu. Det är svårt att hålla kursen. Det beror på att det finns ett osynligt motstånd. Vi slåss inte mot människor. De här som Lennart berättade om, när vi möter människor som till och med kanske är fientliga mot vår tro, som Stefan fick göra. Det är inte de som är fienden. Det finns osynliga saker där ute. Och det är det som gör oss splittrade och gör att vi inte kan hålla stånd. Och det har varit några riktigt jobbiga dagar bakom. Men i onsdags, under bönen, då fick jag texten till mig för idag. Och den har legat över mig då sedan dess. Jag har försökt koncentrera mig, det var väldigt svårt. Men vi ska läsa den, om vi byter bild på skärmen. En psalm av David. Herren sa till min herre: sätt dig på min högra sida till dess att jag lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter. Din makts spira skall Herren sträcka ut från Sion. Du skall härska mitt ibland dina fiender. Villigt kommer ditt folk när du samlar din här. I helig skrud kommer din unga skara inför dig, som daggen kommer ur morgonrådnadens sköte. Amen. Vi ber tillsammans. Vi kan låta texten ligga kvar där uppe. Jesus, tack att du är mitt ibland oss i vår gemenskap. Du är här för att möta med oss. Tack för ditt ord som är levande och verksamt. Låt det drabba oss idag, Herre. Vi förstår din storhet, din frälsning och vad du vill göra här i vår församling och Kiladalen. Tack, Herre, för den underbara ande vi har känt under veckan som ligger bakom. Min bön idag, Herre, det är: fortsätt. Sluta inte nu. Stanna kvar hos oss, Herre. Gå inte förbi oss, utan stanna hos oss, Jesus. Och välsigna din församling. Och välsigna var och en som sitter här idag. Låt oss idag när vi går härifrån bära med oss av den anden. Låt det här verket som du påbörjat här fortsätta och fortsätta. För det stora genombrottet kommer. Om det är kort eller lång tid, det vet bara du. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Jag har en rubrik idag. Den är att Gud vill samla sitt folk. Och jag vill predika om det. Gud vill samla sin här, som vi läste, sin unga skara, till att tillsammans med befälhavaren gå ut i strid för Guds rike tills alla fiender lagts under hans fötter. Nu är det som jag sa, det är inte en strid mot människor. Det är mot osynliga makter, mot tankebyggnader, säger Nya Testamentet. Och allt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Det finns saker som du och jag är kallade att under Jesu befäl vara med och bryta ner. Så Gud vill samla ihop oss inför detta. Men Inledningsvis vill jag vända på steken och prata om vad som händer runt omkring oss lite. För ibland kan det vara nyttigt att ställa sig på motståndarens sida och fundera på hur, vad händer där och hur resonerar man? Bibeln säger så här, kulmen på vår historia, just när Jesus kommer tillbaka, ska kännetecknas av ett kaos på alla områden. Mörker och elände. Som kommer att bereda vägen för en annan Kristusgestalt som ska samla folk omkring sig. Honom kallar Bibeln för antikrist. Han kommer träda fram som en frälsare för att frälsa världen. När Jesus kommer så kommer han på himlens skyar. Den här personen kommer att träda fram ur mänskligheten. Det kommer vara en människa som kommer att ta makten över hela världen och skenbart lösa alla problem som vi står inför och inrätta ett falskt fridsrike. Vi väntar på tusenårsriket, men det kommer ett falskt sådant först som ska vara ett fåtal år. Man diskuterar bland teologerna 3,5 eller 7 år, spelar ingen roll, det är en ganska kort tid. Så liksom Gud vill samla sitt folk, som läste här, va? Villigt kommer ditt folk när du samlar den här. Kommer denna falska Jesusgestalt att samla alla folk under sin kontroll? Tvinga alla, står det, att ta emot ett tecken på handen eller pannan, förutom vilket man inte kan köpa eller sälja. Och det handlar inte bara om att köpa och sälja. Det handlar om att ansluta sig till ett ideologiskt totalitärt system. Med samma religion, samma ideologi över hela världen. Detta är vad Bibeln säger i Uppenbarelseboken 13. Precis som i det forna romarriket. Alla folk tvingades att erkänna kejsarens gudomlighet. Och delta i kejsartillbedjan. Och man tatuerade ibland inmärken på handen och pannan där det stod tillhör kejsaren. Detta har hänt i historien tidigare alltså. Det var bara judarna lustigt nog som hade undantag från denna kejsartillbedjan. Vägrade man tillhör ett annat folk, kunde man bli dödad. Detta är vad Bibeln säger ligger framför oss. Det är inte möjligt, säger folk. Det kan inte bli så. Och då vill jag bjuda in dig till att ta steget över en stund och fundera på varför är det fullständigt logiskt att det kommer bli så. Se oss omkring. Hur ska världen lösa alla ekonomiska problem? Hur ska vi få bort alla handelskrig? Hur ska vi få bort bytesbalansen? Lösa de här ständiga kriserna som kommer? Jätteenkelt. Ha en ordnad ekonomi över hela världen. Hur ska världen lösa miljöproblemen? Jag vet inte om du är klimatskeptiker eller tror på klimatförändringarna. Men det är ju en sån där sak som folk diskuterar överallt. Hur ska vi kunna minska våra utsläpp för att rädda planeten? När folk inte lyssnar och väljer fel ledare. Enkelt. Vi avskaffar all demokrati och tvingar folk att göra så. Det är den logiska slutsatsen. Hur ska vi få bort terrorismen? Splittring mellan olika religioner, islam och kristendom och allt det här. Krig mellan olika folk, religioner, nationer och stater. Och hur ska vi undvika att fel partier väljs in? Så säger ju folk nu för tiden. Man pratar om det finns seriösa partier och oseriösa. Och väljer folket fel, då ska man inte lyssna på folket. I de akademiska kretsarna pratar man väldigt mycket nu i den västerländska världen om att demokratin behöver pausas för att vi ska kunna lösa våra problem. Sen kan vi ha demokrati igen. Det kommer inte bli så. Den dag man pausar demokratin, då har man infört ett totalitärt system som man inte kommer att släppa på. Och, väldigt viktigt, förtryck sen skoningslöst alla som inte böjer sig. Särskilt de intoleranta människor som tror på skriften och tror att Bibeln är Guds ord. Så här tänker människorna på utsidan. Och så tror de att mänskligheten kommer kunna lösa sina problem. Det var likadant när de första kristna trädde fram. De blev förföljda därför att de vägrade böja sig under de romerska och grekiska judarna. De kallades för ateister, de första kristna. Och i deras tal om att det finns en herre och en kung, nämligen Jesus, så spårade man ett frö till uppror mot kejsaren. Därför var man tvungen att göra så med dem. Och när världen går mot denna hopsamling, att antikrist ska samla ihop Då är det du och jag som sitter här. Om vi tror att det här är sant och vi säger Jesus är Herre, då är vi ett hot mot mänskligheten. Det är så de kommer se det. Och samla ihop alla under denna Kristuskopia. Men om vi nu tror att det här kommer ske, att samlingen går åt det här hållet, vad är då viktigare än att Gud får samla ihop oss som är hans sanna barn? Om vi kliver över och tittar, vad händer här ute? Människor dras åt det här hållet. Det är så här det kommer att bli. Vad kan vi göra? Vi kan låta Gud samla oss runt det som är rätt. När världen samlas kring antikrist ande och den ideologin, vad ska vi göra? Jo, vi ska låta Gud samla ihop oss, därför att så länge vi är splittrade, så länge vi inte håller ihop, så länge vi inte är enade, så är vi mycket svagare. Men när Gud samlar sitt folk och de kommer villigt, då kan vi få uppleva andliga segrar mitt i det mörker som ligger framför oss. Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida och så länge ner. När ditt folk samlas kommer de villigt. Mitt budskap idag är att Gud vill samla sitt folk. Vad är grunden för att Gud vill samla sitt folk? Jo, det är Guds sons upphöjelse och makt. Det är motivationen till att Guds folk ska samlas i en enad härskara. Det finns någon som är upphöjd av Gud till maktens högra sida, vars spira Herren sträcker ut över folken, står det. Gud fadern, står det här, har sagt till sonen, för det handlar om sonen här, Davids herre, som också var Davids son. Gud fadern har en gång sagt till honom att han ska vara herre och gett honom ett gudomligt påbud om att han ska regera tills alla fiender lagts under hans fötter. Sonen ska alltså regera bland sina fiender trots att människor är motståndare till det. Förr eller senare kommer alla knän att förböjas under denne Jesus Kristus i himlen och på jorden och under jorden och erkänna att han är Herre, Gud, Fadern till ära. Det är honom det handlar om här. När vi läser i början, Herre sa till min herre, sätt dig på min högra sida till dess jag har lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter. Detta, säger Nya Testamentet, handlar om uppståndelsen och himmelsfärden. När Jesus far upp vid sin uppståndelse, han blir upphöjd till Faderns högra sida. Och därifrån, som vi säger i trosbekännelsen då, skall återvända för att döma levande och döda. Då ska han upprätta det sanna tusenårsriket. Det sanna fridsriket. Och förgöra det falska, för det kommer inte att bestå. Men det är den här ordningen det kommer att ske. Men Gud vill samla ihop oss inför det som väntar. Han har inte tänkt att vi ska virra runt en och en där. Han vill samla oss. Och när vi är splittrade som församling och som församlingsrörelse, då är det här som är problemet. Att vi inte förstått Guds sons upphöjelse. Vi är intresserade av andra saker. Vi upphöjer pastorer. Vi upphöjer församlingsrörelser. Vi ser på oss själva. Vi ser på andra. Vi ser på kristna kändisar. Vi håller på med allt möjligt sånt där. Men det är inte Guds sons upphöjelse makt. Du och jag lever ett osynligt liv med Kristus hos Gud. Det är riktigt. Men det är han som har blivit upphöjd och sitter på Faderns högra sida. Och det är för att han har blivit upphöjd som du och jag kan samlas under Guds ledning. Det är viktigt att vi har med oss. Och när Gud ska välsigna världen, när han ska välsigna någon del av världen, när han ska välsigna Kiladalen, vad börjar han med? Han börjar alltid med att samla sitt folk. Lennart läste här om hur de skingrades. Men det började med att de samlades i Jerusalem. Anden utgöts, sedan spreds de ut. Och när vi var i Långsjöby här under påsken och fick höra Axel, tror jag, Erlebrandt, berätta om väckelsen som var för många år sedan bland de unga i Långsjöby. De samlades för att be. Anden föll över dem och sen sändes det ut evangelister och alla möjliga från denna lilla by över halva Norrland och kanske södra Sverige också. Gud börjar alltid ett välsignelseverk med att samla ihop sitt folk. Vad ska vi visa det för dig? Jag har citerat från Apostlagärningarna 2. Men det finns andra exempel också. Vad gjorde Gud i första och andra Mosebok, eller andra Mosebok? Han samlade ihop sitt folk och förde dem ut ur Egypten. Han tog dem från slaveriet och gjorde dem till ett folk och nation och förde dem ut därifrån. Han samlade också under kung David ihop de 12 stammarna och gjorde dem till ett folk och en nation under en herde, precis som du och jag ska vara samlade under Jesus Kristus. Inte under påven, under Jesus Kristus. Mycket viktigt. Efter den babyloniska fångenskapen så står det i profetierna gång på gång på gång: jag ska samla mina fördrivna och föra dem till landet. Och där ska de bli till välsignade som ska bygga upp sånt som är nerrivet. Gud samlar sitt folk, hör ni det? Vad hände i Betlehem? År 6 före Kristus ungefär. Vi säger att Jesus föddes år 0. Davids släkt samlades där för att skattskriva sig. Och jag är övertygad om att de satt och pratade i hyddorna om vad märkligt. Just nu är vi tillbaka i vår hemstad. Tänk om Messias föds nu. Ja, och det var ju precis vad som hände. Man samlas och då föds någonting nytt, va? Och Gud sänder också Jesus till världen med följande syfte. I Johannes evangeliet 11:52 så står det: Jesus skulle inte bara dö för folket utan också för att samla och förena Guds kringspridda barn. Ser ni här? När Gud ska välsigna världen, då gör han saker för att samla ihop sitt folk. Och som jag sa, när frälsens verk är fullbordat, Jesus farit upp till himlen och sätta sig på Guds högra sida, står det att lärjungarna samlades för att utbedja sig kraft från höjden. Jesus hade sagt det: stanna i Jerusalem. Och då står det följande: när pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Just det. Här kommer det tillbaka. Då kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram och så vidare. Och de uppfylldes alla av den heliga ande. Man samlades, va? Eller hur? Och när Gud ska göra något bland sitt folk, då samlar han genom sin son först ihop dem. Sen kan han sända ut dem till olika uppdrag. Men det börjar alltid med att Gud samlar sitt folk under Jesu herravälde. Och det är precis det som händer här. Villigt kommer ditt folk. När du, vem då? Jo, Davids herre samlar sitt folk, va? Samla din här i helig skrud. Gud vill samla ihop oss, mina vänner. Just det. Det är vad han vill göra. Och det är mitt budskap idag också. Och därför är det viktigt att vi håller ihop. Vad står det? Försumma inte era sammankomster. Utan uppmuntra varandra. När du och jag kommer till församlingen, vi ska inte ha fokus. Tänk om jag inte får något idag. Du är här för din broder eller din syster när du kommer hit. Du är här för att uppmuntra någon annan. Därför att när Gud samlar sitt folk, då är vi som lemmar i en kropp som hjälper och stödjer varandra. Vi ser inte ner på den som är svag. Vi lyfter den som är svag istället. För vad är vi samlade som en kropp under huvudet som är Jesus Kristus? Och det står, när anden hade fallit över apostlarna och hela församlingen, de deltog troget i apostlarnas undervisning och inbördes hjälpen i brödsbrytandet som vi ska göra här och bönerna vi har bett. Alla människor bävade, många under och tecken gjordes genom apostlarna och också genom Filippus och de andra som vi hörde alldeles nyss här. De troende fortsatte att samlas. Och det var så fantastiskt, tyckte jag. Det var som en vindfläkt från förr när vi var i Lönsjöby. Och så var det någon av bröderna där som inledde mötet med att säga så här: ja, tack Jesus att vi får samlas så här. Och det kan man tycka låter enkelt och banalt. Men det är ju det som är grejen. Guds folk ska samlas, va? Vi ska vara tillsammans. Vi ska inte vara kringspridda. Utan Jesus dog för att samla sig ett folk. Ja, ett folk som är en gåva från fadern till sonen. Ingen kan komma till mig om inte fadern drar honom. Men alla som han har gett mig, då ska jag aldrig någonsin kasta ut, säger Jesus. Han samlar åt sig ett folk som tillhör honom. Världen samlar åt sig ett annat folk. Men Gud samlar samtidigt åt sig det segrande folket. Och vad vi än får gå igenom så kommer vi att tillsammans att samlas i evighet, i härligheten. Gud vill samla ihop oss. Och när de samlades, står det ju, apostlärningarna, då prisar de Gud och var omtyckt av hela folket. Och Herren lät varje dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. Vet ni, och det här är fantastiskt. Det finns en frälsande kraft för människor som inte tror. Bara i detta att Guds folk är tillsammans. Det är sant. Och då menar inte jag en sån där ekumenik där man blandar allt möjligt. Det är inte det jag pratar om. Det handlar om en enhet i både lära och i tro och i ande. Där vi är tillsammans. Detta öppnar vägen för människor att komma till tro. Det står inte här att de hittade på alla möjliga aktiviteter för att locka människor. Bara det att de var samlade gjorde att människor kom till tro och blev frälsta. Och de var samlade endräktigt. Och det där läste vi om. I onsdag tror jag det var. Där står det grundtexten. Symfonio. Det var som en symfoniorkester som var samlade. Alla hade var sin stämma. Och när de spelade så spelade de rent. Det är ju förskräckligt när man hör en massa ostämda instrument som spelar åt olika håll. Det låter förskräckligt, som under en stämövning. Men när man börjar spela på riktigt, vilken musik. Så var det när man samlades. Och detta öppnade frälsningens dörr för människor som var utanför. De såg, här finns någonting. Här finns, Gud måste ligga bakom det här. Det är Guds verk att de här människorna är samlade här. Att de tror så här och att de älskar varandra på det sätt de gör. Så när Gud ska välsigna världen. När han ska välsigna Kiladalen. Vad gör han först? Han samlar oss, va? Han samlar alla Guds sanna barn som är kringspridda. Och i detta ligger en våldsam förlösande kraft. Så vill Gud välsigna Kiladalen. Han vill samla sitt folk. Därför, församlingen är en kropp. Och jag vill bara citera från 1 Korinthierbrevet 12. Där står det så här. Liksom kroppen är en har många lemmar. Men kroppens alla lemmar som är många utgör en kropp. Så är det också med Kristus. I en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp. Vare sig judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Kroppen består ju inte av en enda lem utan av många. Om foten sa, eftersom jag inte hand hör inte till kroppen så hör den ändå till kroppen. Och om örat säger, eftersom jag inte öga så hör jag inte till kroppen. Så hör det ändå till kroppen. Och så fortsätter han och säger, lemmarna kan inte säga till varandra, jag behöver dig inte. Nej. De lemmar som vi anser värda mindre heder klär vi med så mycket större heder. Han säger tvärtom är de kroppens lemmar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga. Du min vän som tycker jag har inget att tillföra. Du är mest nödvändig av allihopa. Därför att utan dig blir det inte en komplett kropp. Och att du är här idag därför att Gud vill säga till dig. Jag vill samla ihop dig med mitt folk. Jag vill infoga dig i kroppen. Jag vill ge dig en uppgift. Jag vill döpa dig i den heliga ande. Och så vill jag använda dig för att välsigna Kiladalen. Därför är du här idag och hör på det här. Och du ska inte gå här fram och tänka, jag bryr mig inte om det. Nej, Gud kallar dig och säger, kom till mig villigt nu. För nu ska jag sätta ihop min församling. Och så ska jag använda den. Är du villig? Är du villig att komma? Villigt kommer ditt folk. Eller hur? När du samlar din här. Man ska notera det. Grundtextens ord här. Om villigt. Det betyder. De kommer frivilligt. Fritt. De kommer som om de bar fram en frivillig offergåva. Vad säger Paulus i Romarbrevet 12? Frambär era kroppar som ett offer för Gud. Kom villigt. Samma ord används i Hosea 14 och 5. Jag vill hela dem från deras avfall, säger Gud om folket. Jag vill älska dem av fri vilja. Gud älskar oss av fri vilja. Och han inbjuder oss att av fri vilja älska honom och älska församlingen tillbaka. Hur vet vi att vi har gått över från död till liv? Jo, vi älskar bröderna. Vi låter oss samlas och vi låter oss foga samman till ett andligt tempel. Och i det templet kan vi frambära andliga offer som ska behaga Gud. Och då ska han utgjuta sin ande och välsigna oss och församlingen och alla människor här runt omkring. Vi är en helig andes tempel. Om några av grundstenarna springer iväg och placerar sig någon annanstans, det funkar ju inte. Vi ska sitta ihop. Gud samlar ihop oss. Är du och jag villiga att komma när Gud kallar oss? Jag har upptäckt en sak i mitt eget liv. Och det var många år efter att jag hade läst om det. Det fanns en evangelist som heter Charles Finney. Han sa så här: människans problem är inte att hon inte kan. Eller att hon inte förstår. Människans problem är att hon inte vill. Och det är det som är problemet, va? Jesaja 53. Vi ville var och en gå vår egen väg. Jag vill, jag vill, jag vill. Jag vill det här, jag vill det där. Jag vill inte det där. Detta är vårt grundläggande problem, mina vänner. Därför att ofta är det så att köttet, vår gamla människa, vill bestämma vad vi ska göra. Och uttrycker sin vilja på det sättet. Och jag upptäckte i mitt eget liv många gånger, när jag ställs inför saker som är besvärligt och svårt, så försöker jag gömma mig bakom det att jag kan inte. Jag vågar inte. Jag förstår inte. Det kan vara svårt och det kan vara svårt att förstå. Men väldigt ofta är mitt problem något helt annat. Nämligen jag i min gamla människa. Jag vill inte. Och här måste Gud hjälpa mig. Att min vilja, liksom när Jesus säger ett Getsemane och så dricker han den där kalken som ingen annan kunde dricka. Han säger, ske inte min vilja utan din. För när Gud ska välsigna sitt folk, då måste vi först lägga ner vår egen vilja och säga, Herre, ta min ovilja, ta den ifrån mig. Jag vill komma villigt, jag vill bli infogad i din plan och i din tanke och i din församling. Jag vill att din vilja blir min. Och även om jag inte förstår och tycker att jag klarar inte av det, Herre, hjälp mig. Därför att villigt kommer din här, eller ditt folk, när du samlar din här. Hur kommer de då? I helig skrud. Ett gammalt ord. En klädnad, en helig klädnad. När Bibeln, främst Gamla Testamentet, talar om helighet, så handlar det om något som har blivit avskuret och separerat från ett gammalt sammanhang. Och det är en sån här käpphäst jag tar många gånger. Men när jag gör köttfärssås, så tar jag fram mina morötter och så hackar jag dem i småbitar. Jag skär av dem och så placerar jag dem i grytan. Så gör Gud när han helgar dig i mig. Han kallar oss ut ur ett sammanhang. Så säger han, nu skär jag av dig från ditt gamla liv. Det där är borta nu. Nu tar jag dig. Och så placerar jag dig i något nytt. Det är att helgas. Och du kommer att förändras. Dina tankar, din vilja, allting. Därför att jag har skurit av dig. Och i Kristus så är du en ny skapelse. Jo, men mitt kött, det vill göra uppror. Absolut, den kampen har du att kämpa. Men du kommer att se steg för steg att när du inlämnas i Guds församling, så kommer Gud att förvandla dig till att bli mer och mer lik Kristus. Och att vilja det han vill och att göra det han vill. Så att Gud kan samla ihop sitt folk till den heliga andes tempel. Min näst sista punkt. Ingenting ont om er som är till åren. Men det här var som han fick till mig i onsdags. Din unga skara. Ni unga vänner, det är särskilt er som Herren kallar på idag. Jag är 43 år. Och jag säger inte det här för att ni ska skratta åt mig, men jag känner att livet rinner också ifrån mig. Även om jag har levt halva mitt liv kanske. Jag vet inte hur gammal jag blir om Herren dröjer att få leva. Men jag vet, det måste komma en ny generation av unga människor som ska ta över stafettpinnen efter oss som blir äldre och inte orkar på samma sätt. Gud kallar på dig som är ung då. Han frågar, är du villig att komma? Han har användning för er som är äldre också. Men jag känner det tydligt inför idag. Gud säger, var är min unga skara? De unga människor som jag vill använda. För jag vill samla åt mig ett folk. Jag vill välsigna världen. Jag vill sända ut människor från mitt folk. För att gå som missionärer till olika platser. Bli äldste i församlingarna. Kanske som pastorer. Var är mina unga människor? Du som är ung. Herren kallar särskilt på dig idag. Lägg ner din vilja inför honom. Säg ja. Och jag gjorde en notering en gång när jag läste den här texten. Det är ungefär som när David, som var bara en ung pojke, gick fram mot filisterna och besegrade Goliat. Har ni läst det? Där stod hela armén förstenad inför detta hot. Och så kommer den lilla unga herdepojken. Och med några små stenar och sin slunga så går han fram mot denna gigantiska man som var klädd i pansar och hade spjut och svärd och allting. Vad säger han? Ingen ska tappa modet. Din tjänare ska gå och strida mot den i filisté, och ni vet hur det gick. Gud kallar dig som är ung att säga samma sak till de grånande kämparna i församlingarna. Ingen ska tappa modet. Jag ska gå. Och Herren ska vara med. Jag vill sluta med att säga det här. Igår när jag satt och läste det så såg jag en kommentar när det gäller de sista orden här. Som daggen kommer ur morgonrodnadens sköte. Ett poetiskt bildspråk som är väldigt svårt att förstå. Vad menar David egentligen? Ni vet ju hur det är. När solen går upp på sommaren, va? Om man går ut på gräset så kan det vara blött. Det är ju daggen. Och vi som har en mer vetenskaplig syn på världen, vi kan ju förklara hur det går till. Det kan vi göra. Och för oss kanske det inte är så poetiskt. Men för de här vännerna så var det något speciellt. Varför är gräset blött varje morgon? Och för dem var det ungefär som att när solen gick upp, då föddes daggen. Det står om ett sköte här, va? Det är en födelse på något sätt. Och när Gud ska samla sitt folk under Jesu herravälde så är det precis på samma sätt. Det är någonting mirakulöst som ska hända i hans församling. Ljuset går upp och Jesus får sprida sitt ljus över oss. Och det är som att då föds det här fram. Dess hopsamlandet, enigheten. Villigheten, särskilt bland de unga. Och det är min bön för idag. Herre, ta ni ut ditt folk igen. Det är inte tänkt att vi ska vara passiva. Vi är ingen social klubb. Vi är till för att vara med och vinna världen för Jesus Kristus. Och vi är svaga, vi är små. Vi har inte mycket att komma med. Men vi har en Jesus som är större än alla de där begränsningarna. Och han vill ut av sin ande över oss. Frågan är, vill vi bli hopsamlade? Är vi villiga? Särskilt ni som är unga. Vill ni lägga era liv i Herrens händer? För Gud vill samla sitt folk. Och jag tror att han gör det idag. Han samlar oss. Låt oss bedja. Fader i himlen, i Jesu namn. Du är densamma igår, idag så och i evighet. Och du handlar med ditt folk på samma sätt under alla tider. Och jag vill bedja dig att du ska samla åt dig ett folk. Som ska bli ett andens tempel här i Kiladalen. Och jag ber för varje broder och syster som sitter här nu. Foga in oss som levande stenar i detta tempelbygge. Samla ihop oss, Herre. Och fyll oss med en och samma ande och en och samma endräkt. Och jag ber särskilt för dem som är unga som är här idag. Som du kallar på. Jesus, du har uppgifter åt dem. Jag ber att du lägger ner nya uppgifter, nya tankar, helt ny livsinriktning för någon eller några. Att kapitulera inför dig och en gång för alla bestämma sig för, jag vill följa Jesus vad det än kostar vill. Och jag vill tillhöra hans församling. Och jag vill bli infogad i ditt bygge. Och jag vill vara med och ta stafettpinnen när de andra får flytta hem. I Jesu namn. Amen.